Det är fredag, det betyder nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs och min ständiga poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. 8 years and counting. Hur mår du, Lovisa?
Alltså jag mår jättebra, men jag har sån enorm träningsverk i skinkorna och i framsida lår. Jag har styrketränat för sällan de senaste veckorna och så körde jag 2 övningar igår. Och det räckte för att mina skinkor är som persikohalvor ömma som det vore blåmärken på dem.
Men det är lite skönt också.
Enormt tillfredsställande. Alltså jag känner mig så vältränad, höll jag på att säga. men snarare, jag vet ju att det finns muskler. Det är det som är så skönt med träningsverk. Då känner man att det finns några muskler där inne innanför det fluffiga.
Ja, precis. Och förlåt att det låter lite här nu. Vad är det som händer? Det är som mina barn möblerar om i rummet bredvid. Nej, men vi är ju i Portugal nu. På semester. Hela familjen. Och har liksom... ett stort rum där barnen har ett rum och jag har ett rum. Jag och Patrik har ett rum och barnen har ett rum. Och nu så låter det precis som att de flyttar möbler. Fast jag har sagt till dem att 10:00, våran tid här, så får ni gå ner och äta frukost. För att då ska jag podda och då ska det vara tyst. Och vem börjar då flytta möbler? Liksom?
Helt rimligt.
Då har inte mina instruktioner riktigt gått fram, känns det som. Eller vad tycker du?
Ah, det är ju å andra sidan semester. Ska det vara så mycket regler?
Nej, men det är semester och då får väl våra lyssnare också leva med lite semesterljud. Tyvärr får det bli så.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har ju lite självskryt till veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja, faktiskt. Det måste man väl få skryta lite
det
grann.
Det finaste skrytet är självskrytet.
Ja, men lite så faktiskt. Och sen så blev hon ju också väldigt glad. Du skickade ju ett meddelande till mig och jag snabbade mig själv att gå in på Svenska Dagbladet och titta. För där hade nämligen en av deras skribenter tipsat om träningspoddar att lyssna på i sommar. Och vilka såg man på första sidan på Svenska Dagbladet om inte du och jag, Lovisa, i lite yngre format?
Jag tror att Sam inte finns på den bilden.
Han finns definitivt inte. Det kan jag se på att jag har så platt mage. Så det
är din referensram.
Ja. Och kolla på ditt sixpack på den där bilden. Har du kvar det?
Nej. Det är lite ojämnare just nu, kan jag säga. Jag säger ju, det är för att jag närmar mig med snabba steg 40.
Ja, exakt. Och jag har ju passerat. Men det var lite kul för att de tipsade om 5 träningspoddar, tror jag. Och om våran stod det då följande. Träningspodden är den mest välproducerade svenska produktionen i den högst ojämna floran av träningspoddar. TV-programledaren Jessica Almenäs och träningsprofilen Lovisa Lofsen-Sandström är två medieproffs som vet hur man fångar lyssnarna med berättelser om personliga missöden, jajamän, och tillkortakommanden, jajamän, i kombination med ett lyhört samspel. Podden handlar mer om praktiska tips, konkreta övningar och egna erfarenheter än vetenskapen bakom det hela. Kanske är det inte heller helt fokuserat på träning alla gånger, nej. Men nästan alltid underhållande och lärorikt att lyssna på. Det är superkul, va? Oh. Det enda lilla missen är att det står att det släpps på torsdagar. Och vi kommer ju ut på fredagar, men det vet ju alla som lyssnar i alla fall.
Ja, veckans bästa dag tycker ju många av oss som... Jag håller på med träningspodden, men som lyssnar på träningspodden och som tränar. Men jag blev lite mallig. Det var en PT-klient som skickade den där till mig. Och hon skickade en grupp där jag har många av mina PT-klienter samlade. Och då var det så roligt för att det kom ju massa hejarop. Och sen kom det också tre bilder tagna i stunden av tjejer som var ute och joggade med träningspodden just där och då i öronen. Då blev jag lite mallig.
Ja, men det var faktiskt jättekul. Det känns roligt ändå att någon uppskattar det man gör. Och nu har vi ju gjort det här väldigt, väldigt länge. Så att det känns ju som att vi är en liten träningspoddfamilj. Eller sekt kanske man kan kalla det.
Ja. Men du är i Portugal, Jessica. Jag är på landet vid havet, Spillersboda utanför Norrtälje. Men jag har ju precis kommit tillbaka ut hit från kuststaden Nyköping. Min gamla hemstad under 3 år på gymnasiet. Du gick på Sanda gymnasiet i Jönköping och jag gick på Kanotgymnasiet i Nyköping och gick mina 3 år på Tessinskolan som inte finns kvar längre. Men det var lite så walk down the memory lane att tillbringa en hel vecka i en gammal hemstad. Det gör man inte så ofta.
Nej, men hur kändes det då? Var det mysigt eller gick du liksom och duckade bakom hörn för att ingen skulle känna igen dig? Eller?
Ja, men till att börja med så kände jag att ingenting ser ut som det gjorde då. Herregud vad det har byggts och byggts. Även just nu. Så mycket nya fastigheter. Så många nya lägenheter. Restauranger som har stängt. Nattklubbar som har stängt. Nya som har öppnat. Några gamla goda pärlor. Aktersnurran. Glassbaren nere i hamnen till exempel. Som min kompis Jörgen driver numera. Hans föräldrar drev den när han var barn. Och då hängde vi där. Och nu hänger jag fortfarande där. Fast då med mina barn. Typ 20-25 år senare. Jag tror det blir ungefär. Men det var väldigt fint. Nyköping är ju en vacker, väldigt gammal stad, mycket historia. Och vi var ju framförallt där för att tävla. Jag har tävlat i SM 200 meter för andra året på raken. Fasen vad jobbigt det är. Jag kan säga att det är årets jobbigaste minut.
Men gick det bättre då än förra året eller gick det sämre och hur känns det?
Placeringsmässigt gick det nog kanske lite sämre än förra året. Jag har ju så himla dålig koll på de här unga seniorerna som tävlar i VM och de kanske åker till OS och sådär. Det är ju mina största konkurrenter. Men, och kanske kommer det här förklaras av den enormt kraftiga medvinden. Jag körde på 2 sekunder snabbare än förra året. Så det är min så här, stora tröst. Missade A-finalen, inte med någon liten marginal tyvärr. Men det var väldigt roligt. Och det är ju en erfarenhet för mig att tävla med det som kallas för startgrindar. En liten metallbox som man kör in kanoten i. Och sen så säger starten, där ligger ni bra, ready, set. Och sen så är det ett kraftigt pip och den där startgrinden fälls ner, precis som för hästar. Och sen så ska man paddla det snabbast man kan i 200 meter. Jag har också tävlat i K2 mix med en kille som heter Isak som också är vuxen i seniorklassen. Där får jag faktiskt skylla på otur i lottningen i försökshitet. För vi hade kunnat gå till final om vi hade varit i ett annat försökshit och hade kört på samma tid och alla andra hade kört exakt som de gjorde. Många om, som såklart inte räcker någonstans, men det var väldigt kul. Däremot, Sixten Renman, min stora numera 13, snart 14-åring åker dit med ganska höga förväntningar, åker hem med mer än förväntat nöjd. 3 K1-medaljer av 3 möjliga på SM och massa besättningsmedaljer. Gud vad han har paddlat mycket och paddlat bra. Men han var helt slut. Helt sopslut.
Alltså jag såg ju några inlägg här på Instagram och då tänkte jag, hur hinner de med alla de där loppen? Alltså hur många lopp kör man om dagen? Det verkar ju som ett galet schema.
Ja, det är verkligen ett Excel-ark. Som mest tror jag han hade 5 lopp. 2 dagar med 5 lopp. Och man behöver vara på plats ungefär en timme innan sitt första lopp. Och sen behöver man innan första loppet kanske vara ute på vattnet en halvtimme innan start. Och sen räcker det med att man är på vattnet ungefär en kvart innan starten på kommande lopp. Man behöver ju mer uppvärmning på morgonen. Ibland, om man till exempel tävlar i flera klasser, att man får liksom hjälpa till i lag, i de äldre ungdomsklasserna och juniorklasserna, då kunde det vara så här, ja nej men det är 8 minuter mellan loppen, så det var bara att paddla in till bryggan och hoppa i en annan kanot och sen paddla upp till start. Men det är också därför som det krävs ganska mycket träning och ganska hård träning inför att vara med på en sån här typ av veckolång tävling för att orka tävla mycket. Det är ju en sak att man är jättebra på 3 lopp under en vecka, men att gång på gång på gång köra i den här högsta intensiteten, då behöver man också vara vältränad. Och Sixten lyckades hålla sin egen nivå hög hela veckan, men han är också bra på det som många andra, både vuxna och ungdomar, kanske inte är så bra på. Det är det här med återhämtning. Vad behöver jag mellan mina lopp eller mellan mina matcher? Hur tillbringar jag mina kvällar? Hur mycket behöver jag äta? Jag kanske inte är så hungrig, men jag måste äta mycket ändå. Jag kanske måste sätta på mina hörlurar och inte sitta och snickersnacka så mycket med kompisarna. Många sådana grejer som han har fått bättre kläm på den här sommaren än förra sommaren. Jag tror att du och jag, Jessica, vi är ju lite sämre på det där med att veta vad man behöver mellan matcher eller mellan lopp eller när det är tävlingshelg och springa fort och långt.
Alltså jag tror att vi vet vad man behöver, men det är inte alltid bara vi gör det som man behöver. Det tror jag är skillnaden framför allt. Och plus att man inte fattar heller hur lång tid det tar att återhämta sig när man är vuxen. Att det liksom spelar kanske inte jättestor roll vad man gör, för att det kommer inte att hända så mycket ändå. Det är väl lite det. Men däremot så du vet, när jag ser till exempel min äldsta son när han är på handbollscup och bara... Jaha, du dricker cola och käkar en McDonald's-burgare mellan matcherna. Ja. Ja, men det verkar vara bra energi, hörru.
Vissa av de här träningsklockorna, jag tror framförallt det är Polar, den har ju en funktion så att den så här berättar hur lång återhämtning som krävs efter ett träningspass. Om du har startat ett pass och så kör du ett lopp eller ett träningspass och sen så säger den så här, 72 timmars återhämtning. Okej, okay. Nej men om 2 timmar ska jag på det igen. Och sen går de på det igen och så på det igen. Och det är ju faktiskt så att där blir det ju så tydligt att ett, kroppen kan inte skilja på träning och tävling. Hjärnan kan ju det. Hjärnan blir ju mycket mer nervös och spänd och förväntansfull på tävling än på träning. Men för kroppen, då är allting bara fysisk aktivitet, mer eller mindre jobbigt. Och det tror jag man behöver tänka på om man, men både så här när man har uppladdning till ett lopp, när man har liksom 2 veckor kvar till loppet, ska man maximera träningen inför loppet eller ska man vila sig i form? Hur väl har man kunnat träna de veckorna som har varit innan? Alla de där grejerna, alltså kroppen, den har ju ingen aning om att det är lopp på G. Men hjärnan, den börjar ju hålla på med massa olika knepiga och märkliga tankar på vägen.
Men hur tänker du att adrenalinet spelar in då? För kroppen reagerar ju på adrenalinet i och för sig.
Alltså, jag själv upplevde en riktig sån här adrenalinrush. Jag var helt skakig i benen. Benen var som spaghetti. Och det blev så tydligt hur adrenalin reglerar aptiten. Och det kan man ju se till exempel om när man pratar om stressens negativa påverkan på kroppen, så kan man prata om att stresshormoner är aptithöjande. Alltså att man blir hungrigare när man är stressad, på så sätt att man blir mer sugen och sitter och småäter och liknande. Men alltså, ofta så är det så att under akuta stresssituationer, när man har mycket adrenalin i kroppen bland annat, att det är aptitdämpande. Alltså att man inte blir hungrig, att man inte känner sig sugen på någonting, och sen så går timmarna och sen hamnar man ner i källaren i en riktig dipp. Alltså man blir så låg så att jag tror liksom att personen ska typ börja gråta. Och det kan jag känna så här, att man måste äta fastän man inte är sugen. Och det tror jag så här, du vet, morgonen innan ett lopp. Och man kanske till och med har gått upp extra tidigt och man är inte alls sugen på att äta. Men man måste äta om man ska ha bränsle för att orka driva på kroppen. Och ska man göra flera lopp på eller flera dagars lopp på raken, eller om man ska träna hårt flera dagar på raken, då måste man tänka, och det här brukar jag så här, jag som har en chans att påverka ungdomar, vuxna är ju mycket svårare att påverka för att de är gamla hundar och så kan de inte sitta, och det är väldigt svårt att lära dem att sitta. Men man kan tänka så här att okej, det jag äter idag, det är det jag tränar eller tävlar på imorgon. Och det du äter under den dagen, det är det som ska lappa och laga det som hände igår, men också det som ska presteras på dagen efter. Och det är det här, så här, att det finns inga perfekta måltider, men du behöver vara bra på att fylla på med energi om du vill uppleva att du har energi. Och där är adrenalinet, det gör ju stor skillnad med de där stresshormonerna. Det är klart att det är lätt att trycka i sig kakor för att man vill få i sig energi. Men frågan är hur bra de där kakorna är för kroppen dagen efter, när du kanske ska göra något hårt igen, till exempel en vandringsvecka.
Jag kan säga det att här på hotellet jag bor, det är all inclusive, så att alla har liksom all inclusive. Här har folk... De måste ju ha mycket stresshormoner, för det är inte mycket adrenalin. För jäklar vad de äter. Du vet, det är som Sunes pappa hela gänget.
Ja, det här också att man går på buffén. Och man har knappt lämnat buffén innan man börjar äta med fingrarna från tallriken. Innan man har satt sig vid bordet.
Exakt! Och det är mat, kan jag säga, konstant här. Det finns massa olika restauranger. Så är det frukost först. När frukosten slutar, då tar det över snacks fram till lunch. Och snacksen kan liksom vara varmkorv, hamburgare, köttbitar, köttmackor. Alltså det är inga små grejer, utan det är rejäla snacks. Och sen är det lunch, och sen är det snacks, och sen är det middag, och sen är det snacks ända fram till midnatt. Och du vet, folk bara, de äter konstant. Och de tallrikarna de tar, du vet, när jag går runt och tittar på andra så tänker jag, men vad i helvete? Jag såg en man som tog, han hade en full tallrik, sen skulle han gå och ta bröd. Tog han fyra stora brödskivor ovanpå det och gick iväg med sitt berg till frukost. Och sen var en annan familj på eftermiddagssnacket, de hade bara plockat fikabröd på en hel tallrik som ett litet berg, där de satt fyra personer och bara mummade i sig av det. Och det var en annan kille, du vet, men det finns sån här glassbox man kan gå och ta i. Då finns det sådana små bägare som man liksom ska ta glassen i. Då ryms det kanske två kulor. Nej, du vet, han hämtade en stor mattallrik, lassade upp ett berg av glass.
Det hade jag också kunnat göra.
Det är som att folk är de här giriga barnen i Kalle och chokladfabriken. Du vet, det är bara så här, jag ska bara proppa i mig så mycket jag kan.
Men man har ju själv betalat för det. Det måste ju bli prisvärt i slutändan, tänker de.
Ja, men sen får du ju betala för att gå på gymmet, för att du ska bli av med alla kilon som du har lagt på dig på semestern. Så att det går liksom ett ut, känns det som. Nej, men jag äter ju den här medicinen nu för ADHD. Och då påverkar det lite grann aptiten. Alltså man är inte så hungrig och man är inte så sugen på socker. Vilket det gör ju inte mig något, för att jag har ju mulat i med socker. Men däremot så är lite grann det där som du sa, att man måste påminna sig själv om att äta, att man måste se till att man äter för bränsle. För att jag märker ju när jag inte ätit, då blir jag yr och svag och mår illa och bara, jag mår inte bra. Och i värmen så är inte det så kul. Så att jag måste liksom tvinga mig att gå dit, äta mat, och det smakar inte så gott. Och det är liksom mätt efter två tuggar, men jag bara mular i mig för att ge kroppen bränsle. Så nu kan jag förstå de som säger så här, men jag äter bara för bränsle. För att jag har ju alltid ätit för att det är gott att äta. Att jag älskar liksom mat. Men just nu är jag inte där. Men då är det fascinerande, för då ser man ännu mer hur bizarrt all-inclusive-beteendet är hos folk. Hur brukar du vara på all-inclusive? Är du en sån som bara mular och tänker, nu får jag passa på? Eller kör din vanliga kost?
Nej, men vi åt två hotellfrukostar förra helgen när vi var nere på västkusten. Och sen åt vi en middagsbuffé som var en så här sommarbuffé med grilltema. Och då på frukostbuffén, då är jag väldigt selektiv. Jag vill ha min skål med, ofta så tar jag fruktyoghurt eller så tar jag naturell yoghurt, och så om det finns en sån här bärkompott, då tycker jag det är så himla gott. Tycker det är jättekul att göra egen müsli när det finns massa olika skålar med frön, nötter, rostat, de har kanske kört sån här havre och sånt i ugnen. Eller det som jag tycker är jättekul, det är när hotellet har gjort en egen müsli. Det tycker jag är jättespännande. Och sen så älskar jag när det är fint skuren frukt på stora fat. Problemet är ju när alla har varit där och plockat den där fint skurna frukten. Och så ligger det där slamsorna kvar. Då kan jag bli lite... Ja, men vi hade sån tur. Jag ska berätta en sak om det här med turbegreppet sen. Men vi var hängda på låset typ en kvart innan frukostbuffén skulle öppna. För att vi skulle åka iväg på till tävlingsplatsen. Så då var vi de första. De drog alltså av plastfolien för oss för att vi skulle få ta. Och då är jag så mycket mer taggad. Men jag brukar ta en stor tallrik med pålägg och det som kan vara från varmbuffén på frukost. Och sen en skål med någon mejeriprodukt, müsli. Frukten brukar jag både lägga i skålen och på tallriken. Sen brukar jag, om det finns ett gott bröd, ett sånt där lite lyxigt bröd som jag aldrig skulle köpa hem, typ bageribröd, om du förstår vad jag menar med det. Jag lägger sällan en rostis i den här gigantiska brödrosten där alla skivorna finns. Utan, men om det finns några kul bröd, då brukar jag ta det. Men den här grillbuffén, då tror jag att det var 8 eller 9 olika kolhydratkällor som man kan välja mellan. Och då kan det vara så här, färsk potatis som är kokt, potatisgratäng, råstekt potatis, macaroni pudding, pommes frites, sötpotatis, pommes frites. Alltså det var ju hur många sådana som helst. Och sen så var det dessutom då olika typer av rotfrukter, olika skålar. Och sen så fick man välja, tror jag, mellan 4 olika köttprodukter som var grillade. Och då tänker jag så här, men hur skulle jag ha ätit om Hans hemma hade grillat det här åt mig? Ja, men då hade jag tagit en sån där kött och sen hade jag tagit den där potatisen och så hade jag tagit massa sallad. Då blandade jag inte allt hejvilt. Däremot så gör jag det som jag kanske inte skulle göra hemma. Det fanns väl kanske 7 olika såser på en stort såsbord. Hemma så gör vi ju en sås som passar bra. Alltså är det en fisk, ja men då kanske det är en vit sås. Är det en köttbit, ja men då kanske det är bea. Är det kyckling så kanske det är någon vitlökssås eller tzatziki. Men nu tog jag 2 såser. Men jag såg ju folk som tog en stor tallrik med alla sorters kött. Och alla sorters såser, liksom, det blev som en sån här, du vet, platta för konstnärer när de står och målar. Så det är liksom en massa kluttar på den där plattan som de har tummen uppe. Och så hade de en hel tallrik bara med massa olika kolhydratkällor och inga grönsaker. Men det finns ju en sån här klassisk bufféfälla. Det här har jag pratat om ganska många gånger i Träningspodden. För det är en utmaning med människor som alltid äter sina jobbluncher på bufférestauranger. När man testar människors känsla för aptit och mättnad, så har det visat sig att mättnad och så här, nöjdhet i ätning ofta är kopplat till antal smaker som hjärnan uppfattar. Alltså att man blir mätt för att man är klar med smaken.
Okej. Okay. Vadå, så att du blir mättare om du äter en smak än om du äter 10?
Ja, och framförallt du äter en smak och sen så kommer du på en annan smak och då får man ett litet nytt sug. Och så kommer det tredje smak och så kommer en fjärde smak. Och lägger man då massa olika sorters sås och olika sorters kolhydrater och olika sorters kött, då får man hela tiden liksom nya signaler. Så då kan man äta mer än vad man skulle vilja göra om det bara var en gryta med ris. Då smakar ju typ allting likadant. Och då kommer man känna kanske mättnad eller snarare nöjdhet tidigare, för att det är inte så himla roliga smaker efter 5-6 minuter.
Gud, det här visste jag inte om. Vad intressant.
Så, det är roligt att Trädespodden lyssnar och säga så här: men gud Lovisa, det där har du pratat om så många gånger i Trädespodden. Men Jessica,
och jag har ingen aning.
Det för första gången.
Ja. Nej, det är jättesjukt, men jag kommer inte ihåg något, och det vet du. Så att det, för mig är det spännande. Du kan ju säga samma sak varje avsnitt. Det kommer inte att göra någon skillnad. Nej, men vad intressant. Jag fattar. För nyckeln till att lyckas med buffé, det har man ju kommit på. Det är ju att först gå ett varv och se vad finns det. Och sen bestämma sig för att jag vill äta den här friterade fisken med potatis och en sås idag. Och lite grönsaker. Men börjar man bara gå och ta grejer, då tar man ju först sånt som man tycker är så här lite halvgott. Ja, men det här ska jag ta lite, det här ska jag ta lite. Och sen kommer det goda, och då tar man mycket. Och sen kommer man ut med det där berget, och man vet liksom inte, okej, hur ska jag äta det här? Och så blir det liksom ingenting, utan man äter bara en massa olika grejer. Det blir ingen vettig måltid. Så det har jag kommit på, att man ska gå runt och kolla läget på buffén. Det är verkligen det bästa att göra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta, och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort tack! Men det var så kul för att vi reser med en annan familj nu. De bor i Marbella.
Åh, är ni en sån familj?
Eller vad är en sån familj?
Som åker på semester med en annan familj.
Ja, vi är nog en sån familj faktiskt.
Fy fasen, vad jobbigt.
Men vi har några olika familjer som vi kan tänka oss att åka på semester med. Och det här är en av dem.
Du, men det är imponerande.
Ja, men jag tror att man måste vara lite lika som personer. Så vi är väldigt mycket så här, båda familjerna är lite, ja, vi tar det som det kommer. Och, ja. Om någon vill göra sin grej så får de göra sin grej och ingen blir sur för det.
Kommer jag med min lista, då blir jag bannad.
Men, ja, det hade jag nog inte orkat med på semester, Lovisa, så du får inte komma med på min semester. Tvinga oss att träna och sånt, det går inte. Nej, men det är kul. Men hon är tyska, men har bott i Sverige jättemånga år och haft barn i mina barns klass. Och nu så har de flyttat till Marbella, hela familjen. Men hon sa det till mig igår, efter semestern, det är ju enda gången man känner att man frivilligt vill göra detox. Jag längtar efter detox, josa! Men man vill bara rena kroppen. Det är liksom en känsla som jag tror att många åker hem med när man har varit på semester, speciellt all inclusive, där man äter mycket. Men du, jag har faktiskt paddlat också.
Va?
Ja, jag har varit på sån här paddeltur in i grottor. Det är ju otroligt vackert här längs Portugals kust. Benagil tror jag grottorna heter, här vid Albufeira. Och det är ju det här kända, du har säkert sett det på bilden, stora hålet som är liksom uppe i luften, som en stor ring från grottan upp mot himlen. Så.
Nu måste jag googla. Säg igen vad det hette.
Jag vet inte exakt vad grottan heter, men Benagil tror jag
det heter. Jag googlar grotta Portugal.
Ja, se vad du hittar.
Åh! Ja, 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 ja.
Visst känner du igen den bilden?
Ja. Det är enormt mäktigt.
Alltså så otroligt vackert. Portugals kust är så fruktansvärt vacker. Alltså, snälla någon, vi bara satt såhär, wow, det här vackraste man har sett. Det var så vackert. Och då åkte man först ut med en båt från marinan och sen så fick man hoppa på sina kajaker. Och vi är 10 stycken, 5 i varje familj, så att vi körde 5 stycken tvåmanna kajaker. Då ska man ju då paddla i takt. Och det var liksom, jag kände att det var som att köra, vad heter det, radiobilar fast med kajaker. För det var så mycket kajaker där i vattnet och folk kunde ju inte köra. En del var ju helt galna. Alltså de bara körde in i folk, knockade den med paddeln och skvätte vatten på alla. Och man bara, herregud, det här kommer inte att sluta bra. Och så de här ledarna då skulle försöka hålla ordning på detta. Men i alla fall, då fick man paddla runt i de här olika otroliga grottorna. Och i en grotta fick man då kliva av och promenera. Men så slutet av den här paddlingsturen, när man då ska paddla till stora båten som hade flyttat på sig då, så vi slapp paddla fram och tillbaka i alla fall. Då säger plötsligt han som leder den här expeditionen då, han bara, okej, nu är det dags för race. Nu ska alla paddla så fort som möjligt bort till den där stora klippformationen. Och den kajak som är sist, den kommer att få bjuda hela besättningen på öl. Och du vet, vad händer då? Tävlingsjävulen vaknar i kroppen.
Ja, men... Du bara, Lovisa har lärt mig allt hon kan nu.
Ja. Jag bara, nu jävla ska jag vara seriös här. Tänker på hur man ska sitta, tänker på hur paddlar man mest effektivt. Jag har ju någon gång lärt mig det. Jag har ju paddlat lite med barnen i Stockholm. Runt Kungsholmen typ och sådär. Och jag paddlade då med mamman i den andra familjen. Och hon var också direkt bara, nu kör vi! Så det var två stycken tävlingsjävlar som satt där. Och jag satt fram. Så det var jag som gav liksom kommandon. Så jag bara, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Och vi låg ganska bra till i toppen liksom av fältet. Och det var väldigt många i det här fältet. Typ 30 kanske. Men vi låg typ 3-4 hela tiden. Och så framför oss så låg... min äldsta son Jack och deras son Emil som är 12 år. De körde i en kajak. Och på slutet så bara, det var som att vi kunde inte låta dem slå oss. Så vi bara, nu slår vi dem, våra egna barn liksom. Så vi bara körde så här. Sån jäkla puls och mjölksyra när vi gasade i mål. Men jag tror faktiskt att de var 10 centimeter före oss ändå. Men det är roligt när tävlingsjävulen slår till, även i någonting som man inte riktigt behärskar. Men plötsligt så var det som att vi var på OS och körde så här tvåmannakanot. Ja, det var väldigt roligt i alla fall. Det är kul att paddla, men det är jobbigt.
Ja. De hade 3 ploj tävlingar på SM nu med någonting som kallas för mega sup.
Alltså, vad är det?
Ja, men under pandemin, då var det ju verkligen som att taktält på bil och SUP, det var ju verkligen bommade.
Verkligen, alla skulle SUPa och det är kul också.
Det är ju jätteroligt. Och då har de tagit fram någonting som är en mega SUP, som då är alltså en gigantisk SUP-bräda som pumpas upp med en sån här pump.
Jaha, ja, jag vet exakt.
Och så kan man vara, jag tror att man kan vara 8 personer på den, men vi körde 6-mannalag. Ja, gjorde vi, 6-mannalag. Och då hade de en av dagarna, då var det för alla kids upp till 12 år som skulle tävla. En annan dag, då var det roligt Göteborgs grej, nu ska vi se. Mega supporter race, typ. Alltså SUP-supportrar. Då fick liksom alla supportrar, alla föräldrar, ledare, släktingar. Då fick alla dem tävla. Och sen så en av dagarna så fick alla ungdomar tävla. Och då ska de alltså köra 100 meter, stillastående start, 6 personer på varje bräda. Och det var ju så många olika tekniker. Vissa står ju upp, så som man gör om man är duktig på att suppa. Alltså står upp och ser så här cool och snygg ut. Andra stod på dubbelknä, knästående. Och några körde halvt knästående, som blir liksom, inom kanot så kallas det för C1-paddling. Det här är ju en OS-gren. Där man står på ett knä och en fot. Och så liksom, hej! Och då och så hade de typ ofta, de som var framgångsrika, de körde i takt. Det var liksom en grundförutsättning för att ändå liksom komma åka framåt. För att kör man otakt så fanns det risk att man började svänga. De hade tänkt till så här kring vem som ska vara på vänster sida och vem som ska vara på höger sida. Det skulle vara jämvikt stora människor, tunga människor. Men också starka. För att om det är några som är för starka på vänster sida, då kommer den svänga väldigt kraftigt till höger. Men det var så roligt när det var så här 6 personer på en stor megasupp. Inte för att jag behöver köpa ytterligare ett kanotfordon. Jag har en vanlig SUP, jag har en surfskikanot och sen har vi 2 tävlingskanoter och sen har vi en lite snällare ungdomskanot. Jag kan inte köpa en megasupp också, men det såg så himla roligt ut. Jag fick dock inte testa för vi prioriterade kidsen framför oss tränare. Men det såg väldigt roligt ut och alla blev tävlingsjävlar. Plötsligt blev det ju en lagsport det där.
Ja, och jag kan tänka mig att det måste, jag hade nog börjat skratta. För 6 personer som ska samverka och paddla i takt. Ha, 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 säger jag bara. Det måste se roligt ut. Verkligen kul. Men du, i övrigt då, så har jag faktiskt inte tränat något. Jag har inte ens besökt gymmet här. För att jag har, efter jag var i New York, en hosta som inte ger med sig. En riktig rosselhosta. som att det känns som att man bara hostar upp halva lungan varje gång man hostar. Och jag har inte hostat så sen jag hade corona första gången. Mm. Och nu har den ju hållit på i en månad, den här hostan. Jag fattar inte vad det är. Men jag har blivit liksom lite feg. Så jag säger, men ska jag verkligen träna när det känns så mycket i bröstet? För hostan sitter inte i halsen, utan den är verkligen i bröstet. Och dessutom så har jag märkt när pulsen går, eller när jag anstränger mig lite, så är det som att pulsen bara boom, skjuter i taket, så att jag får hjärtklappning verkligen. Och då är det väl lika bra att jag inte tränar, eller?
Ja, vad var det vi läste i den där Svenska Dagbladet artikeln om symptom som var nedanför halsen?
Ja, jag har ju redan glömt. Men nedanför halsen ska man ju inte träna.
Nej, så jag länge skulle inte träna med djuphosta.
Nej. Så att jag måste helt enkelt hålla mig borta från det. Men du vet ju hur det känns, och alla som lyssnar vet ju det också. Det känns ju, man får ju panik. Varje dag som går så känner man ju så här paniken, och att man nästan ser hur ens muskler krymper. Mm. Jag kan nästan se det på kroppen så här. Nej, idag har muskeln krympt 3 millimeter till. Ja, när jag försöker spänna min bicep. Det kommer att kännas som att börja om på noll. Och jag vet att det bara är en känsla i huvudet. Men det är nästan den obehagligaste känslan jag vet.
När man känner så här, stress är fruktansvärt.
Ja! Det är som en känsla av att kroppen förfaller inför mina ögon. Och så tänker man så här, herregud, allt jag har gjort det här året, all träning jag har lagt ner, all basketträning, allt måste jag börja om med. Det är jättestressande. Och så varje morgon så vaknar jag och den där jävla hostan är kvar. Jag tänker, när ska det här ta slut?
Oh. Tålamod.
Ja, jag vet, men det är jättejobbigt. Jättejobbigt. Och tråkigt, för att det brukar ju vara på mina semestrar, så brukar det vara ett stående inslag. Jag tycker att det är väldigt skönt att få ut den energin, att ha en timmes träning varje dag. Dels för att man får vara för sig själv, och dels för att man mår bättre när kroppen får jobba. Speciellt när man lever lite dekadent, som man ofta gör på semester, så är det skönt att få röra på sig också. Så att det har inte blivit riktigt som jag tänkt, men jag försöker ta det med ro. Det går sådär. Men vi får se.
Jag har tränat.
Ja, du har väl tränat massor som vanligt. Vi brukar ju aldrig ligga i takt på det här.
Jag håller ju på med min sätta klockan på 7 utmaning. Ligga och chilla lite grann. Ta på mig löparkläder. Göra ett kortare löppass. 3 kilometer ungefär. Och nu har jag kommit på vad det är jag ska träna på när jag gör den där korta löparundan.
Spännande, berätta.
Ja. Det här började egentligen med för några veckor sedan. Nu tror jag till och med att det är några månader sedan, när vi pratade i träningspodden om att de hade tittat på massa data från personliga rekord på olika löpardistanser. Och så hade de ju sett att sannolikheten var bättre för att sätta ett personligt rekord om du lyckades ha högre tempo andra halvan av ditt lopp än första halvan.
Mm, just det.
Och det där är ju någonting som varken du eller jag är särskilt duktiga på. Men jag tänker att, ja men vad fasen, det är klart man kan ändra sig. Det är klart att om man tränar på någonting så måste man bli bättre. Man får ha tålamod. Så då håller jag på nu med ett väldigt litet, det är mikroformat. Alltså vi pratar verkligen mikro. Men jag har då en utmaning där jag i mina 3 kilometers pass på olika sätt tränar på att springa snabbare andra halvan. Vill du höra olika format?
Ja, vad spännande! Det här behöver jag också träna på. Kul.
Ja, men 3 kilometer, det går ju. 3 kilometer är verkligen sätta på sig löparkläderna, sticka ut. Det förstör inte dagen, man måste inte äta frukost innan. Man kan göra det med träningsverk. Man kan göra även om man inte är sugen, om man har bestämt sig.
Ja.
Och då har jag gjort, här på landet, då har jag gjort en grej där jag helt enkelt joggar superlångsamt. 1500 meter prick. Här tar vi inte i någonting i överkant, utan det här är verkligen så här. När klockan slår över till 1,5 kilometer på GPSen, då stannar jag. Och sen, då är
även om du känner dig sugen och springer
ja,
på.
Ja, ja, ja.
Du har bestämt dig bara, jag får inte springa längre.
Ja, men jag tror att när du höll på med din 1,6 kilometers runstreak,
ja,
då upplevde jag från sidan att du var lite likadan, att så här, det behövs gränser för att man ska kunna göra så där himla många dagar på en period.
Ja.
Så att även om jag så här skulle vilja springa 4 kilometer, så tänker jag så här, men tänk om jag då inte är sugen att springa imorgon. Så att jag har liksom så här, nu okej, 1500 meter, då stannar jag. Och så har jag en liten rörlighetsrutin. Alltså jag känner mig lite grann som en tant eller en farbror som du vet man kan se när de står och så här gympar helt ensamma i en glänta eller vid ett utegym. Så ser man så här, oj, här, det står verkligen och gympar, och det är jag.
Ja, men det är det gulligaste. Det är så gulligt.
Och jag tror att det här att gympa kroppen, det är någonting som vi är många som skulle behöva göra. Nu har jag en rutin som jag liksom återupprepar i princip varje gång. Men jag tänker nog att det kanske vore ännu bättre. Vad är kroppen sugen på? Att det inte ska vara så ett förbestämt schema, att man måste ha kollat på YouTube och så vidare. Men jag gör då, jag breddar lite grann på fötterna. Det här blir verkligen recensionen från Svenska Dagbladet. Praktiska tips och egna erfarenheter.
Ja.
Jag breddar lite på fötterna och sen så fäller jag mig framåt och så gungar jag 5 gånger där nere. Och sen så sträcker jag upp armarna i himlen och så gungar jag 5 gånger där uppe bakåt. Och så gör jag det 3 varv. Och sen sätter jag händerna på höfterna. Då känner jag mig som en sån här veteran badmintonspelare, 65-70 år gammal, och så liksom juckar jag och cirklar på höfterna, liksom värmer upp ja, men höfterna, som att jag hade haft en rockring runt midjan, och så gör jag typ 5 varv åt ena hållet och 5 varv runt andra hållet, och sen så gör jag lite gående knäkram, kramar om knät, och sen byter jag ben och går framåt lite grann, kanske gör 10 sådana. Sen gör jag lite strutsgång. Då tar man korta steg och så gungar man där nere på varje steg. Jättebra för baksida lår. Och så 10 armcirklar framåt, 10 armcirklar bakåt. Och sen börjar den här tempoökningen i löpningen. Då har jag kört här på landet. Då tänker jag så här, okej, det är 1500 meter kvar. Och sen så ska jag då springa i en grundtempo som är högre än det första 1500. Och sen så har jag gjort lite olika varianter. Men ibland, då har jag gjort en 10-stega ökning. Heter det så? 10-stega ökning? Ja, 10-stegs ökning.
10-stegs ökning är det nog.
10-stegs ökning. Jag tänkte på 10-mila orienteringen. Det här är en ny erfarenhet för mig. Då har jag gjort, jag kanske har 400 meter kvar tills jag är klar, tills jag är tillbaka där jag började, för att jag gör ju inte det här i en runda, utan det är verkligen hälften bortåt, hälften hemåt. Var tionde steg, efter 10 steg, då försöker jag öka tempot lite till, och sen kommer det bli så att steg 8, 9, 10, då har man ju tappat lite grann av tempot, men då försöker jag igen markera en tempoökning. Och sen 10 steg. Och så markerar jag igen. Så att jag är väldigt så här medveten om lite snabbare. Lite snabbare igen. Lite snabbare igen. Och kommer fram till stugan med ungefär 94% i maxpuls.
Mm.
Utan att egentligen ha pressat mig eller jobbat med massa intervaller, utan 1,5 kilometer i högre tempo än vad jag hade första halvan, och sen sista 400 meterna var tionde steg driva på lite hårdare. Ett jätteskönt sätt att få in mycket löpning sett över en månad. Men jag har också gjort en helt annan grej som var fruktansvärt jobbig med samma koncept, och det här blir en väldigt så här lokal, vad ska man säga, lokalfokuserad grej. I Nyköping, ja. Nu hamnar vi i mina gamla hemtrakter igen. Då finns det en 1000 meter lång pir. Och den liksom ramar in kanotstadion med vågbrytare och liknande. Och då körde jag, då fick jag med mig några föräldrar på det här, för de är ju så tacksamma över att jag håller på att styra upp och ställer. Och så blir de ju lite oroliga för, men Lovisa, jag kommer inte hänga med dig, men ni får springa i förväg. Så säger jag, nej, nu ska vi jogga långsamt. Så då joggade vi långsamt hela vägen ut på piren, gjorde lite gymping. Och de var så här, åh men gud, det här var jätteskönt. Och det här är bra för mina höfter. Och väldigt så här göttigt för kroppen. Och så gjorde vi en fruktansvärt jobbig tusing då på vägen tillbaka. Starta lugnt. Efter 250 meter. Och då är det liksom markerat med bojar ju för de som paddlar och tävlar. Men då gjorde vi en fartökning. Och ytterligare 250 meter, alltså 500 meter, ökning igen. Och sen kommer man till 750 meter och då är det slutspurten. Och sen in i mål 1000 meter. Och då hade jag 97% i maxpuls på ett sånt där kort grej som tar 17, 18, 19, 20 minuter. Alltså så intressant och så roligt. Och jag tror på riktigt att det här mikroformatet av att springa snabbare andra halvan skulle kunna hjälpa många att bli mer medveten om okej, andra halvan kommer sen. Håll tillbaka. Mm. Så det här blir ett litet tips till alla de som har blivit sugna på att faktiskt kunna avsluta sina lopp i ett högre tempo andra halvan än första halvan.
Och gud, vilket bra och enkelt tips att göra. Och ett enkelt tips också att faktiskt komma upp i maxpuls, för att det är ju viktigt för alla att komma upp i puls flera gånger i veckan. Man ska ju göra det egentligen för hälsans skull. Och det här var ju ett jättebra tips om man känner sig, jag orkar inte hålla på länge, jag orkar inte när det blir för jobbigt, men här lurar du dig själv nästan till att komma upp i bra puls.
Ja, alltså det är kort och koncist och det är låg tröskel och det tar inte så himla många minuter. Och ju fler gånger man gör det, desto bättre lär man känna sin kropp. Så det blir veckans tips i träningspodden, förutom nu att vi har kommit med massa varningsfingrar kring det här med buffé. Vi ger och tar blandat här.
Jag vet att vi hade förberett en fråga som vi skulle svara på. Ska vi göra det? Kan vi göra det relativt kort och koncist?
Jag kör snabbis.
Ja.
Älskar snabbisar. En lyssnarfråga. Hur lägger man upp ett träningsprogram för en absolut nybörjare på löpning som behöver långsam progression? Jag har stora löparboken för kvinnor hemma, men tyvärr är progressionen för snabb för mig och slutar alltid skador. Vill gärna kunna springa 5 kilometer.
Mm, vad säger du då?
Ja, men jag har gått och klurat på den där lyssnarfrågan i ungefär en vecka nu. Och då har jag kommit fram till ett svar som jag tror passar väldigt många som vill kunna följa ett så här standardprogram där man inte har ett individualiserat upplägg som en coach har gjort bara för en själv. Men jag tycker att programmen i Stora löparboken för kvinnor, särskilt för de kortare distanserna, passar riktigt bra för att återupprepa samma vecka flera veckor på raken. Mm. Om man inte kan springa 5 kilometer än, för jag tror ju att de allra flesta skulle kunna träna sig upp till en lunk på 5 kilometer, då är programmet tillräckligt varierat för att man ska känna sig utmanad. Men kör vecka 1 en vecka till, kanske en tredje vecka. Kör vecka 2 en vecka till, kanske en tredje vecka. Så att man låter det ta längre tid. Man har inte den här kraftfulla progressionen, men man får in volymen, man får in variationen och framför allt att man kan få in kontinuiteten med att försöka kunna springa ungefär varannan eller var tredje dag flera veckor på raken. Så det är mitt tips för den som vill följa ett standardiserat löparprogram men tycker att progressionen är för tuff. Stanna kvar, ha tålamod.
Men det är ju faktiskt ett jättebra tips, och speciellt om man inte har någon tidsgräns för det man ska göra. För att ofta om man följer ett löparprogram, då kanske man har ett lopp som kommer. Och för att man ska klara det så måste man följa programmet hyfsat. Men är det bara så att man har bestämt att jag skulle vilja klara 5 kilometer, då kan man ju hålla på med programmet hur länge som helst i princip. För det viktiga är ju bara att få regelbunden löpträning.
Mm, exakt.
Och sen progressionen får man ju känna på kroppen själv då. Vad pallar jag? Vad tycker jag känns bra? Vad tycker jag känns kul?
Och inte kanske springa om man har ont. Utan hellre vänta en dag extra. Att inte ha någon stress eller träningspress, Jessica Almenäs.
Nej, jag vet. Och jag känner mig så orolig för mig själv nu. När jag ska sätta igång igen. För att jag vet ju hur det brukar vara för mig när jag ska komma igång. Jag har ju inte tålamod att låta det ta tid. Utan det är ju verkligen så här... Om jag skulle hoppa på ett program i Stora löparboken för kvinnor nu, när jag har varit sjuk här, då skulle jag ju inte liksom... Åh, jag kör vecka ett en gång till. Jag skulle försöka köra 5 veckor på en vecka.
Ja.
Det är inte heller bra.
Kommer du ihåg att jag sa, jag skulle säga en sak apropå det här med tur för en stund sedan. Kommer du ihåg Ingmar Stenmarks sägning? Vad var det han sa i någon intervju om att ha tur?
Ja, han sa att ju mer jag tränar, desto mer tur har jag.
Ja, just det. Det var så det var. Och förra veckan, då var jag på Stadsvakten, tror jag det heter. Ett hembygdsmuseum i Nyköping. Så hade de har de en hel utställning som handlar om en av världens främsta olympier genom tiderna. Kanotisten Gert Fredriksson.
Ja.
Och då hade de klippt ihop jättemycket gamla journalfilmer med Gert, där han så blev intervjuad och han paddlade och så. Och det här var ju en väldigt tillbakahållen ung man först, och sen blev han ju äldre. Han höll på i över 20 år. Men då var det OS i Melbourne. Jag kan inte säga vilket år det var. 1940-1950, någon gång där.
Jag tror 36.
36 till och med. Och då så sa han i filmen, i intervjun, men jag hade sån tur, för jag var bättre än alla andra. Alla andra var sämre än mig.
Nej, oh, Gud, där kom Jessica. Roslingen där, ja, jag vet. Men det var ju roligt att han trodde att det var tur ändå, eller?
Det är lika ödmjukt som Ingmar Stenmark.
Nej, förlåt, det är 56. Melbourne var 56. Det var i alla fall en sexa.
Ja, det var 1956. Ja. Jag hade sån tur, för alla andra var sämre än jag.
Ja, men det är ju den där inställningen som man hade förr i Sverige. Jag tror inte att den är lika vanlig idag. Och det kanske den inte ska vara heller bland idrottsmän. För att jag tror att det är tuffare klimat som är lite drottare idag. Jag tror inte att man kan... jag tror man måste ha lite mer skinn på näsan.
Ja, och vi har ju mästerskap. Vi har mästerskap i simning och vi har mästerskap i fotboll framför oss. Det ska bli så kul att följa. Men Jessica, nu ska du få sticka ut till stranden.
Ja, jag har ju bara en dag kvar här nu i Portugal och vi ska till någon sån här otroligt vacker strand. Igår var första gången vi åkte liksom utanför hotellets strand och hotellets pool. Och hittade, vi åkte till en av de här stränderna vi såg från båten när vi skulle besöka de här grottorna. Och det var jag tror att det är topp 3 av de finaste stränder jag har sett i hela mitt liv. Och man kände också så här, wow, den här viben gillar jag. Människor var lite yngre, lite snyggare, lite coolare. Alla tjejer solade topless. Det var bara så här, det här känns Portofino nästan. Det kändes så där lite italienskt lyxigt. Ja, jag gillar det. Så det blir något sånt idag, sista dagen här på resan. Och sen så blir det hem, detoxa och träna hjärnet 17 pass om dagen. Heja!
Jag ser fram emot de andra turisterna när de smygtar bilder när du ligger topless på stranden.
Vet du vad, jag har inte hört en enda svensk röst.
Det är så underbart. Du kommer näcka.
Det finns inte en svensk människa i närheten och jag älskar det. Du vet Lovisa, jag gick bananas när det var kolloparty här på hotellet häromdagen. Jag hade roligare än femåringarna. Alltså jag och mamman i andra familjen, Vi bara körde. Vi hade mest färg av alla på oss. Vi dansade med i alla danser. Du vet, de har ju olika danser för alla sånger liksom. Så står det några så här lekledare längst fram och kör de här danserna, koreografi. Jag har aldrig hört mig om maken, du vet, jag brukar vara så rädd. Jag ställer mig i ett hörn när det kommer koreografi. Nej, nej, nej. Jag körde på och dansade fel och gick in i folk och skrattade åt det och dansade vidare. Fy fan vad det var roligt. Det är helt underbart. Så att sista dagen blir det nu njuta och sen återkommer jag nästa vecka och då får vi se hur det har gått, om jag har kört igång med en riktig rivstart nu när jag måste göra omstart på min kropp efter en månads sjukdom.
Akta så du inte bränner bröstvårtorna nu när du tar av bikinin, för du har ju inte samma soltolerans där.
Nej, det har du rätt i. Jag har bränt rumpan redan. Jag glömde smörja rumpan. Och så hade jag en röd stjärt och fick gå med shorts i 3 dagar. Så det var lite tråkigt. Men...
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden varje vecka igenom hela sommaren.
Ja, vi hörs igen nästa fredag. We love you. Träna lugnt. Puss, puss.
Hej då.
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.